Den här söndagens texter har överskriften Förspillda tillfällen. Och jag tänkte inte predika direkt över dagens evangelietext om hur människorna i Nasaret drev Jesus fram till branten av stadens berg. Utan jag tänkte istället gå in i någonting som tycks ha blivit aktuellt på nytt för kristenheten, nämligen frågan om helvetet finns. Går vi igenom kyrkohistorien så finner vi gång på gång hur den här tanken dyker upp, att talet om en evig förtappelse är säkert inte sant, utan att alla kommer att bli frälsta till sist. Somliga säger till och med att djävulen kommer att bli frälst. Och jag tänkte att vi skulle se lite grann på de här tingen, inte minst därför att det har varit så aktuellt för mig själv. Jag kom till tro 1965 och började ganska tidigt att försöka dela min nyvunna tro med andra människor genom att ha upptäckargrupper. Det hette inte så på den tiden, men det fungerade så. Vi samlades och läste Bibeln. Och i den vevan, i början på 70-talet, så utkom dåvarande filosofiprofessorn Ingemar Hedenius ut med en bok som heter Helvetesläran. Han var ju vår argaste ateist, Ingemar Hedenius. Det sades ju om honom att det finns ingen gud och Ingemar Hedenius är hans profet. Och han gick till ursinnigt angrepp på tanken om helvetet. Och vad ska vi säga, argumenteringen var enklast tänkbara, nämligen den här: hur kan man tro på en gud som kastar folk i evig pina bara för att de inte kan lägga sig till med en orimlig åsikt? Nu efteråt kan jag inte riktigt förstå att jag blev så skakad av den boken som jag blev, men jag måste säga, det var för mig ungefär som om någon hade tagit mig i fötterna och hållit mig upp och ner och skakat på mig. Men plötsligt undrar jag, vad i all sin dar är det jag går att tro på? Och jag kom in i en sån tvivelskris att den varade i 4 år. Under de 4 åren var jag samtidigt sjuk i min rygg, hade välja smärtor i ryggen och använde därför all min fritid till att sitta i en soffhörna och läsa Bibeln, för jag tänkte, jag måste ha ett svar på det här. Folk frågar mig ibland, var har du gått i bibelskola, Sven? Jo, det har jag gjort i soffhörnan där hemma, när jag satt och kämpade med helvetet. Så det där, det känns ganska aktuellt för mig. Och jag tycker, när jag hör alla de här argumenten som bollas fram och tillbaka, så tycker jag att ja, det har jag också gått igenom. Man hann ju tänka ganska mycket på de där 4 åren. Människor resonerar ju ungefär så här, att vi måste ju tänka positivt nu. Evangeliet är ju ändå ett glatt budskap. Och det är inte meningen att man ska bli deprimerad av det glada budskapet. Så därför så ska vi nog tona ner det här med den dubbla utgången, som det brukar heta. Det ska vi tona ner så mycket som möjligt. Men se så mycket elände som undervisningen om den yttersta domen har ställt till med. Tänk vad många som har blivit neurotiska, och tänk vad många som har gått omkring och tuggat på naglarna och varit ängsliga för sina anhöriga. Och vad är det för ett paradis där man ska kunna titta ut genom ett fönster och titta ner i helvetet och se hur andra pinas? Kan man ha någon glädje i paradis om det är på det sättet? Och Gud är ju god, och han vill ju alla väl. Och skulle Gud ha skapat skapelsen om han från början hade vetat om att någon skulle komma att falla ifrån? Och för övrigt är det här osympatiskt. Man ska inte skrämma folk in i paradiset. Slutsats: alla kommer till paradiset. Ja, det låter ju bestickande. Vi skulle nästan kunna kalla det för ett positivt tänkande om vi vill. Men när vi ska till att tänka positivt så måste vi också se upp så att vi inte lämnar Bibelns budskap. Vad säger skrift? Vi ska ta några texter ur Matteus evangeliet. Vi börjar Bergspredikan 5 kapitlet och 29 versen. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Jo, men visst, säger vi, där är det ju. Alltså finns helvetet. Ni kanske såg det här programmet för ett tag sedan i tv. Helvetet, en missuppfattning, frågetecken. Det var den här texten på tapeten. Och min käre broder Stanley, han sa ungefär så här att det där ska nog inte läsas som att det handlar om något efter döden. Utan det är mera så här att om vi förstör naturen och miljön här så blir den till ett helvete. Om jag använder mitt högra öga till att skräpa ner med, så blir det skräpigt. Och till sist blir det så skräpigt så det blir ett rent helvete. Han sa inte riktigt så, men kontentan var i alla fall att han menade att detta är lagen om sådd och skörd, men på denna sidan. Ja, vi läser vidare. 7 kapitlet, 13 och 14 versen. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Jag har lite svårt att läsa den här texten och ändå dra slutsatsen att alla kommer till samma mål. Det låter ju som det fanns två vägar som gick åt två håll och slutade på två ställen. Men det är kanske ett här och nu det också. Ja, det är möjligt. Det kanske inte handlar om tillståndet efter döden. Vi bläddrar en sida och kommer till 8 kapitlet hos Matteus. 11 versen. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Nå, det här kan ju inte vara på denna sidan graven i alla fall. För Abraham är död. Han är död och begraven sedan länge tillbaka. Detta måste vara på andra sidan. Och hur man ska kunna läsa den texten och ändå säga att alla kommer till samma mål, det är med en gåta. Vi bläddrar till 23 kapitlet. Där Jesus strax före sitt tillfångatagande gör upp med de skriftlärda och fariseerna. Nu ska vi se vad det är för vers jag tänkt på. Jo, det är 33 versen. 33 versen. Ormar, huggorms yngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till helvetet? Lägg du märke till att Jesus talar inte till publikaner och horor. Han talar inte till människor som spårat ur i sitt liv. Han talar till dem som lever i religiös hårdhet. Det här är hårda ord, ja visst, men till hårda människor. Till de människor som, jag höll på att säga, ja, det här är ju så att säga hård av segerstad, och de som var mjuk av nederlag, till dem kom ju Jesus med helt andra ord. Till dem kunde han komma och säga, du vet väl att det finns nåd. Icke heller jag dömer dig. Gå och synda icke härefter. Men till dem som var hård av segerstad kan Jesus komma med förvånansvärt hårda ord. Du vet, det var säkert ingen som hamnade på mentalen den gången. De tålde vide många gånger om. De blev bara arga och slog ihjäl honom. Men det är ju inte det som är frågan. Frågan är, finns det en dom? Finns det en dubbel utgång? Redaktören för Nytt Liv, Magnus Malm, skrev i förbigående i någon artikel för ett par år sedan någonting som antydde att han trodde på att det fanns en dubbel utgång. Och han visste att berätta efteråt att så många brev hade han aldrig fått för någonting han hade skrivit som då. Det snöade in brev inom brevlådan som alla slutade med detta att ska du tro på en god Gud? Frågetecken. Låt mig citera min hustru. Hon hade söndagsskola en del år i församlingen där hemma. Och så hade hon rätt så stora barn ett tag. 9-10-åringar. Och så kom de i samspråk om den här frågan. Och Marianne kände att hon var lite grann ute på djupt vatten. Hur skulle hon säga nu? Men så kom hon på. Och så sa hon så här, finns det någon i eran klass som retar de andra klasskamraterna? Oh ja, det fanns det. Det fanns en som ständigt var tyken, som vi säger i Göteborg. Och så sa hon, tänk om han också skulle komma till himlen utan att vara förändrad. Jaha, sa hon. Skulle det bli något paradis då? Nej, det skulle det inte bli. Ja, sa hon. Då får han ju antingen ändra sig eller också vara utanför. Jaha. Konstigare behöver ju egentligen inte göra det. Hur ska paradiset kunna bli något paradis som Hitler ska vara med i oförändrat skick? Vi ska gå till 26 kapitlet. Nej. 25, förlåt. För man har sagt så här också att det här som kallas för en evig dom, den är inte evig. Evig betyder inte evig, utan det betyder tidsåldrig. Vad det nu är för någonting. Och med det har man tänkt sig att ja, det finns en dom, men den varar inte hur länge som helst, utan den varar bara någon evighet av många evigheter. Vad det nu är för någonting. Tanken svindlar lite grann. Då ska vi läsa den 46 versen. Matteus 25 och 46. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Och om inte evigt straff betyder evigt straff, så betyder evigt liv inte heller evigt liv. Den saken är klar. Det är samma ord i grekiska. Och det är en förlaga till det här uttrycket som finns i Daniel 12 och 5 eller någonting sånt där. Där används ett hebreiskt ord som betyder evig, punkt och slut. Alltså, en liten bläddring genom Matteus evangelium redan talar om för oss att det finns texter som uttrycker det här i så klara ordalag att det måste till verkligen mycket starka argument ur andra texter om vi ska sätta i fråga att det finns en dubbel utgång. Innan vi tittar på de texter som man brukar åberopa för att säga att alla blir nog frälsta till sist, så ska vi gå till Johannes evangelium, det 6:e kapitlet. Det är att så fort man börjar tala om domen, så kan det hända att människor blir rädda och grips av en fruktan. Tänk om jag inte är frälst. Tänk om jag inte får vara med. Och då vill jag innan vi går vidare peka på en text som gör det helt klart för dig själv om du kommer att vara med eller ej. Man kan nämligen veta om man tillhör Gud. Man kan veta om man är född på nytt. Man kan veta var man hamnar. Johannes 6:44. 6:44. Ingen kan komma till mig, säger Jesus, utan att fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ingen kan komma till mig utan att fadern drar honom. Och det betyder alltså att den längtan som du har efter Kristus, den kan du inte ha hittat på själv. Det står faktiskt så. Förtappelsen, eller rättare sagt syndafallet, är så grundligt så att ingen av oss kan ens komma på idén att vilja tillhöra Kristus. Om inte fadern först har tagit ett initiativ. Fadern tar ett initiativ och drar oss till Kristus. Vi grips av en längtan att få leva med honom. Det är Guds kärleksförklaring. Många kristna, i synnerhet sådana med ett sargat känsloliv, de säger så här att jag har aldrig känt Guds kärlek och jag tror inte Gud älskar mig och jag hamnar säkert i helvetet. Nej, det gör du säkert inte. För att i och med att det här är en angelägen fråga för dig och inte någonting som du bara flinar åt, det är ett uttryck för att Gud redan har kallat dig till Kristus. Och i och med det så har du sagt ja. Ja, jag vill. Jag skulle önska att detta blev mitt. Okej, då tillhör du honom. För vi behöver bara läsa ett par verser tidigare. Trettiosjunde versen. Alla som fadern ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Så du kan veta hur det ska gå. Du behöver inte vara orolig. Vi läser om de här tingen utan fruktan. Nu ska vi gå in på de texter som man brukar åberopa för att ifrågasätta den dubbla utgången. Vi går till Filipperbrevet 2 först. I slutet på den här så kallade Kristushymnen, 9:e versen, står det så här. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Jo, säger man, alla knän ska ju böjas. Det måste ju vara ett tecken till att alla blir frälsta. Nej, men så står det inte. När Jesus i sin allmakt träder fram i sin härlighet, ja, så viker sig benen på allihopa. Det kommer de att göra på dig också. Du vet, Johannes som hade vandrat med Jesus i 3 år, han föll ju ner som död när Jesus visar sig för honom i sin härlighet. Och då hade han ändå varit med på förklaringsberget. Så om knäna viker sig under oss, vad ska de inte göra på dem som inte vill tillhöra honom? Jo, men här står ju att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Och vi har ju en liten sån här bibelkör som vi brukar sjunga ibland, att alla tungor ska bekänna att Jesus är vår Herre, eller att Jesus är Herre, vi har lite krångligt med den där sången. Kommer alla att bli frälsta eller kommer de inte att bli det? Det där är ju den ursprungliga kristna trosbekännelsen Jesus är Herre, som vi brukar symbolisera med 3 fingrar när vi har ascha. Jesus är Herre. Men jag tror att den bekännelsen egentligen ska läsas på ett lite annat sätt. Du vet, i Israel så var man så rädd för att uttala Guds namn. Om det nu ska uttalas Jehova eller Jahve, vi får väl se på den yttersta dagen. Men man var i alla händelser så rädd för att uttala Guds namn, för man ska ju inte missbruka Herren sin Guds namn, så det var bäst att inte bruka det alls. Så man satt istället in ett annat hebreiskt ord, nämligen ordet Adonai, som betyder Herren. Herren, Herren står det ju i Bibeln ibland, för säkerhets skull. Och det som den första kristna församlingen gick ut med som sitt budskap, det var att Jesus är Herren. Jesus är Adonai. Han är den som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken. Han är den som kom till Abraham och sa, om ett år ska du ha en son med Sara. Och Sara log in i tältet och Herren tittade in och sa, du log visst. Jesus, sonen, icke fadern. Herrens ord kom till Hesekiel, han sade, står det. Vem är Herrens ord? Jo, det är Jesus. Jesus är den som har uppenbarat sig själv genom hela gamla testamentet. Nu har han gått i mänsklig gestalt på jorden, lidit och dött. Alla kommer att bekänna att Jesus är Adonai. För det är faktiskt sant, vare sig man vill tillhöra honom eller inte. Han är Herre. Och vi behöver bara bläddra fram till tredje kapitlet i Filipperbrevet, så är det helt klart att Paulus med det här brevet inte alls vill tala om att alla kommer till samma mål. Tredje kapitlet och 17 versen. Ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Många, jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar, är fiender till Kristi kors. De lever så att de slutar i fördärvet. Vi går till Kolosserbrevet, till det första kapitlet där. Vi kan läsa om Jesus från 15 versen. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Ja, säger de, människor. Här ser vi, frälsningen är universell. Den innefattar allt. Ja, det är helt sant, det gör den. Kristus har försonat alla synder du har gjort och alla du kommer att göra. Vilken trygghet. Men det betyder inte att alla obligatoriskt kommer till himlen. För vi behöver bara hoppa ner till slutet på 22 versen. Han ska låta er träda fram inför sig heliga och fläckfria och oförvitliga om ni håller fast vid er tro. Om. En sådan villkorsbisats skjuter man inte in om alla kommer till himlen. Om ni inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet, står det lite senare i samma vers. Vi talar mycket om tron och vi talar mycket om kärleken och vi talar aldrig om hoppet. Har du tänkt på det? Det är konstigt. Vad är hoppet för någonting? Jo, det är den kristnes förvissning om vad som ska hända med honom efter döden. Men det vore ju meningslöst att tala om den kristnes hopp om det gick likadant för allihopa. Hoppet är ju just medvetandet om att vara räddad. Att ha löftet att få leva med Herren i evighet. Vi ska gå till första Korinthierbrevet 15 också. För det är också en text som ofta åberopas, och vi får se hur pass tungt vägande den kan vara. Vi börjar läsa i 20:e versen. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelse från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus och därefter vid hans ankomst det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt över allt. Eller allt i alla, som jag tycker att det står bättre i gamla översättning. Ha, säger man då. Gud ska bli allt i alla. Då måste ju alla bli frälsta. Det är inte säkert. Utan vi tänker oss så här istället. Det tror jag är riktigare. Gud ska bli allt i alla, det är helt sant. Och du som älskar Herren efter måttet av den uppenbarelse han har gett dig om sig själv. Du vet när han blir allt i dig vad glad du ska bli, för du älskar ju honom. Det kommer att bli den ljuvligaste dagen i ditt liv och den tar aldrig slut. En sån dag. Detta är dagen som Herren har gjort. Ty du älskar Herren. Och då finns det ju inget ljuvligare än att han blir allt i dig. Och du slipper din gamla självupptagenhet. Du slipper att hålla på och fila på dig själv och ägna dig åt dig själv. Han har blivit allt i dig. Vilken glädje. Nå, men om du inte älskar honom då? Och så blir han allt i dig ändå. Vilket helvete. Du vet, kärleken är ju ljuvlig när man vill ha den. Men vi antar att du är en ung och söt flicka med 100 friare. Och du vill egentligen inte ha någon av de där 100 friarna, utan du vill ha den 101 som är förälskad i någon annan, som brukar det ju vara här i världen. Och du kan inte gå utanför dörren utan att de där 100 står och lurpassar på varandra och knivskär varandra i svartsjuka och håller på att jaga dig som en skrämd hind genom stan. Kärleken som en plåga. Kärleken från den vars kärlek du inte vill ha. Ett helvete. Du vet, vi talar om elden. Gå bort till den eviga elden. Samtidigt kan vi läsa om pingstdagen. Tungor av eld fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Man tänker lite nyfiket, finns det två eldar? Nej, det är inte säkert, det räcker nog med en. Ty antingen gör elden dig brinnande glad, eller också svider den i skinnet. Men jag tror det är samma eld. Bibeln har en annan bild för det här. Jesaja 28 kan du läsa om att Herren har i Sion lagt en hörnsten. Och den som bygger på den hörnstenen, det vill säga den som tror på honom, skall aldrig komma på skam, står det. Kristus som hörnstenen och vi som tempelstenarna i ett ljuvligt tempelbygg. Ja visst, men så står det samtidigt att samma sten kan bli en stötesten. Den som lyfter den stenen ska illa sarga sig. Och den som den stenen faller på ska bli krossad. Men det är samma sten. Du förstår, efter de dödas uppståndelse så träder Gud fram i sin härlighet. Och när han gör det, då blir han allt i alla. Somliga är glada över att han blir allt i dem. Och deras tillvaro blir ett paradis. De andra gnisslar tänder när Gud blir allt i dem och deras liv blir ett helvete. Jag tror det är så här. Efter syndafallet visar Gud ut människan ur sin närhet. Människan kan inte längre se honom, kan inte ta på honom, kan inte umgås så förtroligt som vi läser i skapelseberättelsen att Adam och Eva kunde umgås med Herren. Vi tycker det var ju väldigt tråkigt det där att man inte kan se honom och ta honom och liksom prata ansikte mot ansikte med honom. Men skriften säger ingen kan se Guds ansikte och leva. Och jag tror bland annat det betyder så här att Gud visar bort människan ur sin närhet för att hon ska kunna omvända sig frivilligt. Därför hans närhet innebär en sån överväldigande påverkan att ens fria val liksom inte är möjligt längre. Och därför sätter jag alltid ett stort frågetecken när folk träder fram och säger att det finns så många valmöjligheter efter döden. Och efter det dödas uppståndelse så kan man gå en lång väg, och när man har gått den långa vägen så är man ändå på något sätt framme. Det tror jag inte är sant. Vid det dödas uppståndelse blir Gud allt i alla. Och sen tror jag inte längre det finns något möjligt att välja. Just därför att Gud då är allt i alla. Och om vi älskade Gud innan han blev allt i alla, så går vi in i en tillvaro som kan kallas för paradis. I motsatt fall går vi genom samma gudsuppfyllelse in i någonting som måste kallas för ett helvete. Vi ska gå till Johannes evangelium, till det tredje kapitlet och den 16:e versen. Vi får ursäkta att jag tar några minuter till om det här. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Den där texten var så att säga utgången ur de 4 årens bibelläsningslabyrint som jag höll på med när det där var aktuellt för mig. När jag hittade den texten, då fann jag frid. Ty den säger oss så här, att paradiset är inget utvärtes tillstånd utan ett invärtes tillstånd. Himmelriket är invärtes i eder. Du kan aldrig göra ett paradis som är så fantastiskt paradisiskt att alla trivs, om inte deras glädjeämnen har fått komma i samklang med Guds glädje. Vi antar till exempel att det roligaste du vet är att gå på porrklubb. När du riktigt ska slå på stort så går du på porrklubb. Dessemellan tycker du livet är ganska grått och trist och jämmerligt. Men de dagar du kan gå på klubben så tycker du att nu står glädjen högt i kurs.
Jag menar, du kommer ju få dö tråkigt i paradiset, för där finns inga porrklubbar. Du kommer ju gå omkring som en osalig ande bokstavligt om du skulle komma dit och tycka det, vad är det här för pest jag hamnat i? Till sist så skulle du leta upp Sankte Per och be att få bli utsläppt. Är du med? Detta är domen, att när ljuset kom i världen, då sprang de sin väg som älskade mörkret. Ingen av oss platsar i paradiset utan att Herren har fått byta ut våra gamla glädjeämnen mot sina glädjeämnen. Det är bara helt enkelt bara så att vi skulle tycka paradiset var det förfärligaste stället som gick att leta upp. Och det säger ju folk ibland också, vad ska ni syssla med hela evigheten? Harpa? Ni är inte kloka. Ja visst, men de har ju inte bytt glädjeämne. De har inte bytt föremål för sin kärlek. De förstår inte det här. Om de kom så långt så de kunde glänta på dörren och titta in i paradiset, så skulle de säkert backa ut igen och säga, det var ju träbänkar. Det var ju inget att sitta på där. Det var inte komfortabelt för 5 öre. Det kallar de paradiset, bara det är konsumentombudsmannen. Låt oss dra den slutsatsen. Det finns en dubbel utgång. Jag tycker det är väldigt svårt att läsa Bibeln och säga att alla kommer till samma mål till sist. Men i samma ögonblick som vi gör det konstaterandet, så ska vi påminna oss väckelsehistorien. Hur många människor som har knäckts i små bitar av förkunnelsen om den dubbla utgången. Jag själv är nära anförvant som växte upp i en missionsförsamling, lustigt nog, när seklet var ungt. Och som än idag fäller ut alla taggarna när man nämner Jesu namn. För där dundrades det om helvetet i den församlingen. Och det var inte lätt att sitta som ett litet barn och höra det. Frågan är inte om vi ska tala om den dubbla utgången, utan hur. Hur? Och då ska vi konstatera att det finns ytterligare texter om domen och uppståndelsen som inte går att passa in i något pussel och som förbryllar alla som läser dem. Vi ska gå till förra söndagens predikotext faktiskt, Lukas 12 är det väl? Nej, 14. Nej, 12. Tillbaks igen, 12. Så är det. Lukas 12 och 47 ska vi läsa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mera. Men kära Jesus, säger vi, här låter det ju som straffet var graderat. 3 års fängelse eller 5 års fängelse eller 8 års straffarbete. Inte ett antingen eller. Ja, det är väl spännande. Hur ska vi få ihop det här, säger vi? För vi måste ju få ihop det, eller hur? Nej, det behöver man inte. Vi ska bara lära en enda sak av den här texten. Och det är att det vi genom Bibeln får veta om den yttersta domen och evigheten därefter är egentligen väldigt lite. I den här texten antydes det förhållanden som liksom sticker upp som spetsen på ett isberg, vad som ligger under vatten utan har ingen aning om. Man kan tycka, varför säger inte Gud mer så vi får vårt älskade teologiska pussel att gå ihop till sista biten? Nej, han gör inte det, därför att när vi har hela kunskapen, då blir vi så självsäkra. Allt efter den gamla principen att mänskligheten indelas i rättfärdiga och orättfärdiga, indelningen görs av de rättfärdiga. Så om vi fick alla fakta i målet så skulle vi gå omkring och knäppa varann på näsan och säga, jaha, du kommer dit och vi kommer hit och så är det med dig och så är det med oss och ha ha ha. Köttet skulle begagna det. Jag tror de här texterna som vi inte kan passa in på något ställe och som vi vänder och vrider på och inte förstår vad de betyder, de ska bara undervisa oss om en enda sak. När du talar om den dubbla utgången, så tala med små bokstäver. Ty det du vet är så lite i förhållande till det du inte vet, att det finns inget utrymme för självsäkerhet. För ibland talar vi om den dubbla utgången som om det var djävulen som skulle döma på den yttersta dagen och inte Gud. Jag tror för min del att vi kommer att gå i himlen de första dagarna av evigheten och säga ungefär som på ett cocktailparty, jag ser du här. Underförstått, det hade jag kanske inte riktigt väntat mig. För det är dock en nådig Gud som ska döma. Det ska vi aldrig glömma bort. Varför står det då talat om den dubbla utgången? Därför att vårt ärende idag är att tala om för människor att det finns ett val att göra medan tid är. Vi kan icke sudda bort den frågan, tror jag, utan att svika den Herre som har sänt oss. Men när vi talar om den dubbla utgången ska vi göra det i stor ödmjukhet. Ty det vi icke vet är långt mer än det vi vet. Vi vet bara precis så mycket som vi behöver veta för att fullgöra vårt uppdrag i ödmjukhet. Låt oss be tillsammans. Herre, ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Vi ber att du låter oss som redan vet vart vi ska komma läsa de här texterna på ett sådant sätt att det väcks en kärlek i våra hjärtan till dem som inte vet vem du är. Jag tror inte, Herre, att det är texter som vi ska slå i huvudet på folk. Utan jag tror det är texter som du har gett oss för att vi själva ska vakna. Vi som redan har bekänt oss till dig. Och vi som redan vet hur det ska gå för oss. Så att vi inte somnar in och glömmer dem som ännu står utanför. Gör våra hjärtan brinnande. Amen.